En podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jämställdhetspodden. Idag ska vi prata om en viktig jämställdhetsfråga. Vi ska nämligen prata om transpersoners rättigheter, om könstillhörighetslagen och hur det kan komma sig att extremhögern och delar av feminismen har gjort gemensam sak. Och hur kan vi istället hjälpas åt att se till att transrättigheter inte backar utan istället går framåt? Signe Krantz, välkommen till Jämställdhetspodden.
Tack så mycket.
Du är ordförande för Transammans och lever själv som transperson. Jättekul att ha dig här.
Jätteroligt att vara här.
Hur mår du idag?
Jag mår bara bra. Jag har kaffe och jag har vatten framför mig. Jag önskar att det var lite mer snö i Stockholm, men man kan inte ha allting i världen.
Va? Ännu mer? Ah, du är galen. Först en fråga som kanske är självklar. Men hur ser du på att vara feminist och transperson?
Det är självklart, och jag tror att det är svårt att hitta grupper där det är fler feminister än just i gruppen transpersoner. För att vi ser ju varje dag hur könsnormer, hur könsmaktsordningen och hur liksom könsstereotyper historiskt sett påverkar våra liv, men också innebär friheter, bättre, också ett bättre materiellt liv när de här systemen luckras upp. Så det är ju helt självklart.
Mm. Intressant. Jag tänker att många inte kanske ser det. Nej. Har förstått det. Ja. En grundläggande fråga. Vad innebär jämställdhet för dig?
Jämställdhet är ju att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, samma plats i samhället, att det ska vara jämställt mellan könen. Och där vill jag också ta in icke-binära, såklart. Mm. De som inte upplever sig som enbart män eller kvinnor.
Mm.
För mig så handlar jämställdhet väldigt mycket om de materiella förutsättningarna för ens liv. Om ens arbete, om ens lön, om ens bostad, men också om ens utsatthet för våld.
Mm.
Och två viktiga jämställdhetsfrågor där. Det är ju dels liksom jämställda löner, det är ju jämställdhet på arbetsmarknaden, men det handlar ju också om utsatthet för våld. Och där är ju framförallt mäns våld mot kvinnor som är ett av våra största samhällsproblem.
Mm. Hur skulle du säga att det är att leva som transperson idag?
Det är tufft.
Va?
Jag ser mig som en optimistisk person. Mm. Jag tror att världen blir bättre. Två steg framåt, ett steg tillbaka.
Mm.
Den liksom vägen till frihet och allas lika rättigheter, den är långsam, den tar ofta vägar. Men den går åt rätt riktning ändå. Men även om jag ofta är optimistisk och hoppfull, så är det svårare under vissa tider än andra.
Mm.
Och det är svårare nu. Transpersoners vård, rättigheter, dignitet ifrågasätts allt ofta från fler håll. Nu är det en debatt om transpersoner som hade varit otänkbar för några år sedan, för att man ser transpersoner som en grupp som man kan hetsa mot antingen taktiskt eller ideologiskt. Och det märks också.
Mm.
Bara för ett par dagar sedan så var jag på ett möte där det var många transpersoner. Och vi hade liksom vår dagordning, vi skulle komma igenom den, fatta beslut. Men så kom ändå debatten upp och folk berättade att det känns jättedåligt just nu. Så vi tog en halvtimme, bröt dagordningen och bara tog en runda. Hur känns det just nu? Och folk är arga, folk är ledsna, folk är besvikna och folk är oroliga.
Mm.
För man vet inte vad som kommer hända nästa månad, nästa år. Och om liksom vår möjlighet att få vård, ändra juridisk kön eller bara ha rätt att respekteras dag till dag. Vi vet inte om det kommer vara intakt.
Nej. Och vi ska prata lite om könstillhörighetslagen och det som är på gång där. Men jag tänker bara stanna upp lite grann det här i just att leva som transperson idag. För jag tror att många cis-personer, många i så att säga majoritetssamhället vet inte, förstår inte, anar inte. Kan inte du bara ge lite exempel så att vi liksom förstår, ja, men hur annorlunda det är?
Mm. Alla transpersoner är unika. Om man frågar 100 transpersoner om hur det är att leva som transperson och hur deras historia ser ut, så kommer du få 100 olika svar. Men man kan prata om några gemensamma drag. Många transpersoner, för många transpersoner har det varit en livslång resa. En lång resa att bara erkänna det för sig själv. Och sen komma fram till att det är någonting som jag inte kan hålla inom mig. Och sedan en resa att få sina närstående, vänner, familj, kollegor, att också acceptera det. För vissa går det väldigt enkelt. Andra förlorar ju vänner, jobb, familj, bara för att de har kommit fram till att de kan inte hålla det inom sig. Många transpersoner har ju också behov av könsbekräftande vård, det vill säga hormoner eller kirurgi som gör att man, kroppen börjar överensstämma mer med hur man känner sig. Det här är extremt viktigt för många transpersoner. Det leder till bättre hälsa, det leder till bättre bemötande, det leder till mer framtidshopp liksom. Idag tar det 3 till 5 år att komma på ett första möte med könsbekräftande vården i Sverige.
Oj.
Smaka på det.
Ja.
3 till 5 år. Under den tiden så skulle du potentiellt sett kunna bli färdigutbildad psykolog innan du får gå på ett första möte med någon som kan hjälpa dig reda ut om det här är rätt för dig eller ej.
Mm.
Så det som är jätteviktigt för transpersoner, det är juridiskt erkännande. Att det står rätt kön i passen och på ID, för det visar man ju jätteofta i Sverige. Att man får tillgång till könsbekräftande vård. Många transpersoner känner att de liksom behöver sätta sitt liv på paus medan de gör det här, för de känner att det är ett hinder i livet. Och sen stöd från närstående. Om man har en accepterande familj, om man har vänner som man kan prata med, då kan man hantera väldigt mycket annan skit.
Mm. Oh, herregud, bara en kort fråga på just den här väntetiden. Är det för att det ska ta lång tid eller är det för att det är långa köer?
Ja, du. Om jag visste det.
Ingen vet, okej.
Ja.
Är det så?
Nej, men det finns många svar på den frågan. Vården är underprioriterad. Det finns regionpolitiker som inte kanske har koll på det eller vill prioritera det. Men senast så finns det också tyvärr antingen politiker eller chefer på universiteten eller andra som tycker att det finns ett egenvärde i att transperson ska vänta så länge som möjligt. Det finns en uppfattning om att det gör att man blir mer säker på beslutet.
Oj, oj.
Men det gör ju bara att när någon väl kommer fram att de kommer må ännu sämre. Och de kanske är ännu mer desperata för att få den här möjligheten. Tänk att ha gått hela ditt liv bara för att liksom förstå varför känns det här svårt.
Mm.
Påbörja det här och sedan få ett brev hem att vara ett halvt årtionde. Då, vi kommer ha tid för dig om ett halvt årtionde.
Ja, det är helt otroligt.
Vad ska man göra under de 5 åren?
Det påminner lite om, jag tänker på, man pratar om inom... Ja, att det finns högerpolitiker som tycker att barnmorskor inte ska behöva utföra abort. Vårdvägran. Det påminner lite om samma, alltså, samma idé, att det finns en slags vårdvägran som man kan uppmuntra nästan.
Ja, alltså i det här fallet, jag ska säga att de som jobbar i liksom teamen som jobbar med könsdysfori, de är extremt kompetenta och kunniga och de gör verkligen så viktig insats för den här vården. Den här vården har ju utförts i mer än 50 år i Sverige, tror jag. Så det finns ju massa evidens och beprövad erfarenhet och så. Men ja, det finns ju folk som står över dem, politiker och chefer, som tycker att de vet bättre än patientgruppen och professionen vad som är bäst.
Och det är ju en väldigt politiserad fråga, så kan vi ju säga, minst sagt. Också jättekort innan vi går in på könsdelighetslagen, alltså du är ju ordförande för föreningen Transammans.
Precis.
Det är också viktigt att nämna. Kan du bara berätta lite grann om vad det är det för någonting och vad gör ni för någonting?
Transammans är förbundet för transpersoner och närstående och vi är Sveriges största transorganisation. Vi avslutade 2025 med, jag tror, 2850 medlemmar, vilket, och vi har slagit medlemsrekord varje år sedan, jag tror, 2021. Varje år har vi fler aktiviteter, vi har fler som engagerar sig och större spridning i alla kanaler. Och det här visar ju bara vilken kraft det finns, hur många det är som bryr sig om transpersoner i Sverige, men också tyvärr att en organisation som vår behövs. I den bästa av världar hade vi inte behövt finnas. Så det är, jag är extremt stolt över vår organisation, vårt fantastiska kansli som har liksom Sveriges främsta expertkunskap när det kommer till transpersoner. Våra lokala avdelningar och aktivister som varje dag skapar rummet som de hade behövt tidigare och gör att transpersoner i Sverige inte behöver vara fullt lika ensamma, bryter utanförskap, bryter ofrivillig ensamhet och alla de här sakerna som man gör för att man bryr sig. Det gör mig extremt stolt, men det gör mig ledsen att det behövs.
Ja, fint, väldigt fint. Och kanske tänker jag just att det, tillströmningen ökar, att det också för att det behövs extra mycket. Könstillhörighetslagen då, som är ett, liksom, ja, har blivit enormt stor i den svenska debatten. Och jag tänker att bara för att bena ut lite, jag tror att det är många som faktiskt inte riktigt vet vad den innebär.
Ja.
Kan du bara berätta lite kort om vad det är för någonting och hur ser den liksom, förändringen ut jämfört med vad den, hur lagen var tidigare?
Ja, jag skrattar för att det är... Det här är en väldigt bekant fråga. Det är en väldigt teknisk lagstiftning. Jag har ju jobbat för den här lagen sedan kanske 2016 eller något, 2016 eller 2017. Och det roliga är att på den tiden den största kampen var att få folk att överhuvudtaget få politiker att överhuvudtaget vilja diskutera den. Den största kampen var att när man träffar politiker först ta typ en halvtimme och förklara vad lagförslaget faktiskt är. För att ofta så var det ansvariga politiker som borde ha koll på det här, som inte förstod hur systemet fungerade, som inte visste vad lagen var, och sen var det omöjligt att få svar på när ska det här bli en proposition? När, vad händer med de här utredningarna? Och så. Så att gå från det till att det blir den här enorma debatten, det blir nästan absurt, för att allt vi försökte i flera år var att folk skulle svara på våra frågor om det. Nej, men könstillhörighetslagen reglerar framförallt möjligheten att ändra juridiskt kön i Sverige. Den här lagen har funnits sedan, den här möjligheten har funnits sedan 1972. Det roliga, jag säger roligt, med när den här lagen kom 1972 är att den hade ett steriliseringskrav. Man behövde steriliseras för att ändra juridiskt kön i Sverige. Man fick inte heller vara i ett registrerat partnerskap. Den kom senare när man liksom, det fanns möjlighet för det för samkönade par. Och det fanns massa andra andra saker som var citat för att hålla ordning i folkbokföringen. Man tyckte att det blev komplicerat om transpersoner hade barn. Mm. För att det luriga var, eller det riktigt ondskefulla skulle jag säga med det här steriliseringskravet, är att det handlade inte bara om att man behövde gå igenom en obligatoriskt kirurgiskt ingrepp för att se till att man inte kunde föra sina gener tidigare. Man behövde också garantera att man inte kunde föra vidare sina gener på andra sätt. Man fick inte spara könsceller.
Mm-hmm.
Folk fick höra från läkare i Sverige att om vi får reda på att du har sparat könsceller, antingen i Sverige eller kanske i Danmark, då kommer inte du få göra det här. Det här pågick till 2013. Det här pågick fram till för drygt 10 år sedan, att människor i Sverige steriliserades med stöd i lag utan vårdmotivation. Bara för att man ville leva som transperson.
Alltså juridiskt, bara att vara juridiskt. Ja, ett annat kön.
Sedan när den här lagen skrevs så hängde ju det väldigt mycket ihop med könsbekräftande vård. Liksom. Okay. Ja. Det här är ju sedan luckrats upp för att det är liksom, det ena är ett vårdbehov, det andra är liksom en folkbokföringsfråga.
Ja, just det.
Och gissa vilka partier som strävade emot det här. Mm. Jo, det var Kristdemokraterna som förhalade det här avskaffandet till den grad att det var kammarrätten som sa att nej, det här strider mot EU-rätten.
Mm.
Om Kristdemokraterna inte hade förhalat det här hade kanske dussintals transpersoner sluppit att steriliseras om de inte hade förhalat det. Och enda parti som röstade emot det här var Sverigedemokraterna.
Mm.
Så det är kanske inte så konstigt att samma partier idag är emot könstillhörighetslagen som gör det mycket lättare att ändra juridiskt kön.
Just det, och för den klubbades ju igenom.
Mm.
Och det här var ju, ska vi se här, förra sommaren.
Det var 17 april 2024.
Så var det, precis. Ja, jag minns att du har sagt att du firade den dagen det gick igenom också.
Mm.
Men okej, okay, och vad blir annorlunda? Vad blir annorlunda när lagen har trätt i kraft?
Nu räcker det med att ha ett intyg från en av ett par vårdprofessioner som intygar att man är vid sina sinnesfulla bruk och upplever att man har en annan könsidentitet än det som framgår i folkbokföringen.
Mm.
Och sedan så godkänner Socialstyrelsen det intyget. Extremt kortfattat.
Ja.
Liksom. Så det betyder att man inte behöver en diagnos från den könsbekräftande vården. Och det betyder att det inte är en grupp random byråkrater som sitter och liksom läser igenom ens journaler för att de ska avgöra om de tycker att man är tillräckligt trans eller ej. För att så var det också fram till förra året.
Tillräckligt trans.
Ja, men
förlåt att jag skrattar, men det är lustigt.
Det är lika hemskt som lustigt. Det finns en instans som heter Rättsliga rådet som är kopplat till, som sitter på Socialstyrelsens kontor. Socialstyrelsen är väldigt noga med att nästan distansera sig från dem. Rättsliga rådet är till för att typ avgöra i etiskt svåra fall. De beslutar till exempel om sena aborter och steriliseringar.
Just det.
Så att skälet till att de fram till nyligen fattade beslut om ändring av juridisk kön var för att man tidigare tvångssteriliserade transpersoner. Så man tog bort steriliseringarna, men man fortsatte låta Rättsliga rådet besluta över dem. Så när den här lagen ändrades så försvann sista spåret av tvångssteriliseringarna. Så det här är symboliskt extremt viktigt. Nu har vi äntligen gjort upp med ett brott mot mänskligheten.
Ja, liksom. Som liksom påbörjades för ett drygt århundrade sedan och har liksom...
72.
Ja.
50 år sedan.
Men jag tänker också innan dess mot andra grupper. Ja, alltså hur vi har kontrollerat. Så en frihetsreform skulle man kunna säga då, med andra ord.
Gud ja, gud ja. Sverige är queen av tvångssteriliseringar av oönskade grupper.
Och också intressant, tänker jag, med återigen en koppling till just det här med abortfrågan kring det här med rättsliga rådet. Men varför är då den här lagen så viktig?
Den gör ju att vi börjar ha lite mer makt över våra egna liv. Mm. För det som rättsliga rådet gjorde, det var ju att de tittade på gamla journaler. Och så kunde det vara att man på ett vårdmöte för massa år sedan hade sagt att ja, just idag så är jag inte säker på om det här är liksom rätt för mig eller så. Och om man sedan kom fram till mötet efter att nej, det, jag mådde bara skit den dagen. Ja, jag är jätte... Det här är helt rätt för mig. Jag ska, vill göra allt det här. Och även genomgått könsbekräftande vård några år. Det kunde ha varit en sån situation, rent hypotetiskt. Men där kunde rättsliga rådet ändå säga att nej, men den här frasen för jättelänge sedan, den gör att vi avslår dig. Det var åtta har skrivit massa bra artiklar om det, men det har funnits en känsla under i vissa fall att de har letat efter ursäkter att avslå ansökningar. Mm. Och rättsliga rådet förlorade ju massa rättsliga fall där folk överklagade deras beslut för att de hittade på massa egna regler som de inte hade liksom lagstöd för. Så ja, men det här är jätteviktigt. Juridiskt erkännande leder ju också till bättre hälsa, bättre välbefinnande, mer respekt och bara lättare att navigera samhället för transpersoner. Transpersoner är ju en grupp som mår väldigt, väldigt dåligt, där det är extremt hög psykisk ohälsa. Juridiskt erkännande är en av de viktigaste och från statens sätt billigaste sätt att förbättra det här.
Ja, trots detta så är då alltså den här frågan högst aktuell igen. Och jag tänker att vi ska prata om det. Men först då, vi spelar ju in det här i slutet av januari 2026. Och du fick ett pris från Öppna Moderater tidigare.
I december.
Och nu har du nyligen meddelat att du ska ge tillbaka det priset. Mm. Kan inte du berätta lite om det? Så, vad var det för pris och varför vill du ge tillbaka det?
Ja. Ja, men jag fick det av Öppna Moderater Stockholm, och det är alltså Stockholms avdelningen i Moderaternas HBTQ-förbund. Så de är jag tror att alla där är medlemmar i Moderaterna, men det är liksom organisatoriskt separat. Jag är väldigt glad för Öppna Moderaterna. De har gjort ett hästjobb under många, många år att pusha partiet framåt i HBTQ-frågor, att inte minst jobba just för könstillhörighetslagen, lyfta transpersoner internt i partiet. Och under mina snart 3 år som ordförande i Transammans har jag haft mycket kontakt med dem under i princip hela den tiden. Och jag trivs väldigt bra med dem, jag tycker om dem väldigt mycket. Och de, Stockholmsavdelningen hörde av sig till mig och sa att vi har det här priset Öppna hjältar. Vi ger det vanligtvis till personer inom partiet som har gjort en insats, men vi vill att du också ska få det här året. Jag var ju extremt hedrad och jag är fortfarande hedrad över det. Jag är fortfarande väldigt glad för det, så jag tog emot det på Moderaternas kansli i december där de hade event. Men sedan, för en dryg vecka sedan, så gick Moderaterna ut och sa att vi vill se över könstillhörighetslagen. Och som de har varit liksom ledande i att driva igenom. Och det var liksom 3 saker i det här som var konstiga, som var problematiska. Det här kommer ju från efter att det har varit ett par uppmärksammade fall där dömda eller misstänkta mördare eventuellt har en transerfarenhet. Och där det är ett av de fallen där det är någon som tillskrivs manligt kön vid födseln som har ändrat juridiskt kön till kvinna. Och det här är ju liksom uppenbart skälet till att de nu har sagt att vi ska se över liksom om till exempel dömda brottslingar kan vara ändra juridiken. Men Moderaterna säger ju också att de ska se hur många det är som fått ändra juridiken, hur många avslag det är, och verkar öppna för att begränsa det, göra det svårare, även om det inte handlar om det. Men de har också börjat prata om att, vad de säger, att biologisk kön ska vara mer avgörande för var man kan befinna sig i samhället. Och det är det riktigt, riktigt farliga. För att de säger att vi vill se om det behövs tydligare riktlinjer för omklädningsrum och fängelser.
Ja, herregud.
Och det är alltså, men förlåt, men det är ju absurt att prata om i Sverige att politiker ska gå in och prata om då privata rum, omklädningsrum, så antingen kommunala men också företags liksom omklädningsrum, platser, kanske till och med tävlingar, och bara så här, vi vill kolla om man ska börja kolla biologiskt kön här. Hur tänker de att man ska göra det? Ska man liksom göra DNA-tester? Ska man inspektera folks genitalier? Det är absurt. Jag tror inte att de har tänkt igenom det här. Jag tror att Moderaterna är jättestressade över låga opinionssiffror. Att de är jättepressade internt för det här. Och jag tror att de tänker sig att det här är en slags gyllene medelväg, eftersom de också säger att ja, det är ju viktigt att värna om transpersoner. Liksom. Jag tror inte att de vet hur det här skulle se ut i praktiken. Men det vi sett i andra länder, till exempel USA och Storbritannien, det är att när man inför sådana här badrumslagar, det är att folk börjar trakasseras när de går på toa. Cis-kvinnor börjar trakasseras när de går på toa för att de kanske är långa eller har kort hår eller breda axlar, för att någon tar sig friheten att säga att jag tror att det där är en transkvinna. Nu ska jag börja skrika på den eller trakassera den eller tillkalla polis. Det som hänt i Storbritannien, det är ju att EU-kommissionen har gått in och har sagt att vi ser att transpersoners liksom rörelsefrihet och mänskliga rättigheter är under hot i Storbritannien. Så det händer när man börjar prata om liksom biologisk kön som någon slags politisk fråga. Liksom.
Och polisfråga nästan.
Verkligen, verkligen. Så som sagt, jag tycker fortfarande mycket om öppna moderater. Ja. Men det här priset blir ju också kopplat till deras parti. Och för mig att behålla det då skulle i princip bli en pinkwashing, när partiet vill dra tillbaka en av de viktigaste politiska kamperna i mitt liv.
Jag tänker att, för Moderaterna har ju sagt det här då, att de ska se över, men KD har ju sagt att man ska riva upp könstillhörighetslagen, och SD är ju också emot, de har ju varit emot den hela tiden. Det här är ju också någonting som, nu går valrörelsen igång sakteliga, vi har ett val om några månader. Vad tänker du, kommer det här bli en stor fråga för högerkanten?
Men just nu kan vad som helst hända. De kommer fortsätta försöka. De kommer fortsätta pusha jävligt hårt. Framförallt Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. För det som Moderaterna har gjort nu, det är att de har öppnat dörren för KD och SD att försöka göra det här till ett kulturkrigsval. Och
woke. Woke,
ja, anti-woke liksom. Valet liksom. Och där tror jag verkligen Moderaterna kan gå åt ena eller andra hållet. Liksom. Jag vet inte om de kan försöka agera på det här, eller om de bara har gjort det här för att internt lugna liksom lugna opinionen. Men för Sveriges transpersoner är skadan redan skedd. Liksom. Jag tror inte att man vinner valet på att liksom vara antitrans. Men för transpersoner spelar det inte så himla stor roll vad som är valstrategiskt korrekt. För varje gång som någon hetsar mot transpersoner så leder det till fler trakasserier, fler familjer som inte accepterar sina syskon, sina barn, sina föräldrar. Fler blickar över axeln på gatan eller på kvällen. Mm. För att den där personen som går nära, har den läst vad som står i tidningen? Har den läst att någon som skriver att jag är en farlig person på grund av vem jag är? Kommer den personen vilja göra någonting åt det? Transpersoner är extremt brottsutsatta.
Mm.
Och det här hänger ihop med retoriken.
Mm. Och till då den här liksom höger, ska man säga, högeraversionen eller rädslan, så finns det ju också från vissa feministiska grupper liknande. Ja, men både skräck, men också då att man är emot helt enkelt att transpersoner ska, ja, men exempelvis könstillhörighetslagen, eller att man, alltså, transpersoner ska ha rättigheter. Alltså, och jag ska säga det, jag tycker ju att det är självklart att feminismen och transrörelsen ska gå arm i arm, och alltså att feminister såklart bör stå upp för transrättigheter när det blåser. Men varför tänker inte alla feminister så? Vad är din analys av det?
Gud, ja, om jag visste det. Mm. Nej, men jag tror att både jämställdhet och hbtq-rättigheter går tillbaka nu. Och tyvärr, i den auktoritära samhällslogiken vi lever i, så är ju i den logiken, så leder ju det till att utsatta grupper känner att vi behöver skydda det som är vårt, varje grupp för sig själv. Solidaritet är en risk. Man sluter sig inåt och så. Och jag tror att det gör att fler är mottagliga för det. Att du vill väl inte förlora dina rättigheter? Men titta på den här gruppen då. Sedan så finns det ju folk som verkligen tycker att den viktigaste jämställdhetsfrågan i världen är att motarbeta transpersoner.
Mm.
Och vill till och med kompromissa med till exempel aborträtt, om det betyder att de kan begränsa transpersoners rättigheter.
Vad menar du med det? Finns det något sånt konkret exempel?
Det var i tidningen Syre hade en artikel om det här för kanske 2 år sedan, där de intervjuade någon, och jag tror att det var bara en privatperson, så jag tror inte att det var en makthavare. Liksom. Mm. Men pratade om så bara, okej, men varför är det här viktigt för dig? Och då frågade hon så här, men skulle du vara villig att kompromissa med aborträttigheten om det innebär att det här skulle begränsa? Bara, ja, jag tror att jag skulle vara det. Något åt det hållet. Jag minns inte exakt det citatet, men det ser man ju också, att det har funnits liksom kvinnogrupper som allierat sig med rena högerextremister, rena rasister, bara för att man enas i sitt hat mot transpersoner. Mm. Och det gör mig ledsen och det gör mig förbluffad, för att jag ser ju det här som en ensidig konflikt.
Mm.
Det är ju inte så att hbtq-organisationer, i alla fall inte i Sverige, sitter och så här motarbetar jämställdhetsfrågor eller motarbetar liksom jämställdhetslagstiftning. Det är ju, sånt är ju självklart för oss. Liksom. Mm. Ändå så finns det kvinnoorganisationer, feminister, som prioriterar att bryta ner våra rättigheter högre än mycket annat.
Mm.
Jag har gjort jättemånga försök, och många andra har gjort jättemånga försök att närma sig kvinnorörelsen, ta samtal, sätta mig ner och bara, okej, men låt oss reda ut det här, låt oss bygga en relation, liksom se hur vi kan komma vidare det här.
Mm.
Det är väldigt sällan som jag har mött samma villighet från andra sidan.
Mm.
Det är väldigt sällan som jag märker samma prioritering från andra sidan, samma villigheten att komma vidare från det här.
Ja, jag tycker också att det där är förbluffande och obehagligt. Jag känner också att det finns en stor besvikelse på vissa, som jag i alla fall har sett upp till, feministiska förebilder i svenska och utländska. Men att det också handlar mycket om det här med just det biologiska könet, och det är överordnat. Alltså vi ska liksom, det är det som är den feministiska kampen, att vi ska värna det biologiska könet. Vilket är tycker jag, väldigt särartsfeministiskt och väldigt gammalmodigt och väldigt konservativt. Men någonstans går det ihop i deras logik och som jag tror också att du verkligen har rätt i att det här att det är jämställdheten backar också. Vi har en väldigt så här, det är majoritetssamhället, det är krig, det är hårda frågor. Mm. Vi har trångt utrymme, men att det också, när det blir det här trånga utrymmet, att det blir så att man liksom sparkar och slår på de som har det svårast. Mm. Att det också är en sån himla, att det så, verkar nästan vara som en instinkt.
Verkligen. Bara häromdagen så såg jag ett inlägg på sociala medier där det var hetsad mot drag queens också, att varför får män i klänning bidrag när kvinnojourerna går på knäna? Och förlåt. Tror du att det är drag queens och HBTQ-organisationer som drar ner på stödet för kvinnojourer? Vi vill ju att det stödet ska öka. Den ideella jourrörelsen är ju en av våra viktigaste funktioner i Sverige. Men man ställer det här mot varandra av ingen anledning alls. Mm. Sen just det här med biologiskt kön. Man pratade ju aldrig om biologiskt kön fram till man började använda det som ett sätt att specifikt exkludera transpersoner. Mm. Och definitionen av biologisk kön i det här sammanhanget, det har ju också förändrats baserat på vilka man vill exkludera. Ibland pratar de om liksom förmåga att bli gravid. Ibland pratar de om kromosomer. Ibland pratar de om det finns en livmoder eller ej. Så det förändras. Utan det enda man gör är att man använder det för att exkludera transpersoner. Liksom.
Mm. Mm.
Men det är ju, om man tittar på liksom hur man ser ut, men det är ju, det pratas om att, men tänk vad läskigt det är att dela omklädningsrum med en transperson. Jättemånga svenskar delar redan omklädningsrum, toaletter, faciliteter, allting möjligt med transpersoner. För att man kan inte se utåt om någon är trans eller inte, liksom. Det är en icke-fråga.
Nej, det är verkligen, det är jättemärkligt. Vi ska snart gå in lite på liksom, det positiva framtidsinriktade. Men bara innan vi går in på det. Du har ju också blivit utsatt för mycket hat. Och du liksom är ju en röst i debatten. Hur har det yttrat sig? Men också hur är det att leva med det? Och hur orkar du?
Man får ta ett steg i taget. Man får ta ett steg i taget. Ja, det finns många som är mycket mer utsatta än vad jag är. Jag får ta emot en del hat och trakasserier. Det är sällan som det är regelrätta hot. Mm. Liksom. Men man märker ju att man blir avtrubbad. Man märker ju att man slutar reagera på saker. Jag minns ett tillfälle när jag gjorde ett random inlägg på sociala medier och hade då taggat min dåvarande arbetsgivare i inlägget bara. Och så på Twitter så kom det massa ganska liksom otrevliga kommentarer och så. Men det hade inte jag märkt, utan det var min chef som märkte det och sa bara, hej, jag kollade på vår Twitter och såg att jättehemska kommentarer. Hur mår du? Och jag bara, vänta, vadå? Vad har hänt? Och så gick jag upp, öppnade appen och kollade. Och bara, ja, men det här är ju ingenting. Jag hade inte ens noterat de sakerna. Men för någon utomstående som såg det så reagerade hon väldigt kraftigt. Och det här var också någon som själv har haft sin egen utsatthet.
Mm.
Liksom. Så men grejen är att man ska inte behöva vänja sig vid sånt. Och när marginaliserade grupper och minoritetsorganisationer blir utsatta för det här, då blir det ett demokratiproblem. För att det gör att det kommer vara färre ur den gruppen som vill lyfta rösten, som orkar med att vara i debatten. Och jag vet ju liksom vad som händer när jag är i media. Jag vill ju inte ta random personer från min organisation och lyfta upp dem i media om de inte är redo för det. liksom.
Mm. Ja, nej, det där är ju verkligen helt sjukt och ett såklart ett demokratiproblem. Alltså om vi tittar då, men just då, jämställdhetsrörelsen och transrörelsen, hur kan vi bli bättre på att kroka arm framåt?
Jag tror att det finns jättemånga i Sveriges kvinnorörelser som tycker att det här är en onödig fråga, som inte tycker att det är så svårt eller som bara vill ha personer att snacka med. Okej, men de här sakerna, så här, hur kan vi se på det tillsammans?
Mm.
Jag önskar att de lägger in, att de tar kontakt med mig eller tar kontakt med andra. Gör sitt för att läka det här, men också tar snacket internt och säger att vi har inte råd att splittra just nu, men också förstår att från vissa HBTQ-organisationers och transpersoners perspektiv har vi verkligen försökt lösa det här, försökt göra det här, försökt ta de här samtalen. Och jag vill väldigt gärna fortsätta göra det. Men jag har pratat med folk som menar att det kommer ändå inte hjälpa.
Mm.
Jag önskar att folk förstår hur mycket slit som redan har lagts på det här. Och att ta ett steg till oss, att vi vet att ni menar allvar och också vill lösa det här. För det vill vi jättegärna göra.
Mm.
Men vi har blivit brända och svikna så många gånger. Och i vissa fall även vad vi känt som utnyttjade, där vi har gått in, haft de här samtalen.
Mm.
Och sen vänt oss om och se att men nu eskalerar konflikten igen.
Mm. Jag tycker att det är, alltså personligen, jag tycker att det är så otroligt viktigt att kvinnorörelsen eller jämställdhetsrörelsen alltså sträcker ut handen.
Ja.
För jag tror också, precis som du säger, alltså det är ju transrörelsen, är ju transpersoner lever i generellt sett i större utsatthet, har mer att riskera.
Mm.
Och det är den större gruppen som behöver inkludera den mindre. Och jag hoppas verkligen att också i det här att det här samtalet som vi har nu, alltså att fler kanske förstår också varför vi behöver jobba tillsammans.
Ja.
För jag tror verkligen att solidaritet, enkelt, liksom en enkel förklaring, men det handlar ju också om att vi, ju fler som förstår, desto lättare blir det.
Mm.
Och det man inte ser, det liksom, ja, det räknar man inte in. Så att, så att det här behöver bli en del av, ja, men en självklar del av jämställdhetsrörelsen.
Gud, ja. Det är gemensam utsatthet, gemensamma lösningar.
Exakt, men verkligen. Alltså vi har enormt mycket mer gemensamt, ska man säga, som enar oss i vad vi kan jobba för, men också vad vi har emot oss, helt enkelt. Men det är ju val då om några månader här, och det som jag vill fråga dig, vad är den viktigaste frågan, tycker du, i valet?
Den för Transammans är den viktigaste frågan transpersoners könsbekräftande vård och våra juridiska rättigheter.
Mm.
Och den utsattheten som finns mot transpersoner i samhället. Jag vill att alla partier ska säga att transfobi är ett samhällsproblem. Lyfta utsattheten för transpersoner, men också säga att transpersoner vet själva bäst vad vi behöver.
Mm.
Så det önskar jag.
Förlåt att jag avbryter, men Jimmy Åkesson skulle behöva säga transfobi är ett samhällsproblem. Men på riktigt, alltså det är ju det som...
Nej, det skulle vara intressant.
Mm.
Det skulle vara intressant. Liksom.
Mm. Mm.
Sen så skulle jag inte lita på vad han skulle säga därefter.
Nej.
Liksom.
Nej.
För då skulle han säkert skylla på muslimer eller någonting sånt.
Ja.
Allt hat som jag får, det är jag vita svenskar. Liksom.
Just det. Ja. Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, men det var jättebra inspel. Liksom. Och du, i en annan podd så frågade du ju mig i höstas, liksom, någonting om regeringsskifte och då sa jag att nej men, för transman så är det ju viktigaste data och det här har ändå regeringen gjort. Men jag har ju inte samma svar nu.
Har du inte det? Nej. Vad är ditt svar nu? Behövs det regeringsskifte?
Ja.
Ja, det är så. Ja.
För att nu har ju Moderaterna visat att vi inte kan lita på dem i den här frågan. Länge så kunde vi göra det. Jag har ju sagt det länge att transpersoners rättigheter står starka och stabila så länge som Moderaterna står stabila. Och att det är Moderaternas ledning som ställningen för Sveriges transpersoner hänger. Och det var sant. Fram till det inte var det längre.
Nej.
Och jag hoppas att Moderaterna går ut. Förtydliga vad de menar. Gärna backar. Jag tror att det är osannolikt. Och fram till de gör det. Så vi kommer ju fortsätta liksom jobba gentemot regeringen i vårt påverkansarbete. Men min tillit för dem i HBTQ-frågor har ju talat. Och jag hoppas att att andra partier inte ser HBTQ-frågor som en ostrategisk fråga som man ska liksom prata om så lite som möjligt, för att deras stöd behövs också, om inte annat för att transpersoner ska känna sig lite mindre ensamma i den här stormen.
Så det jag hör är två saker. Ett handslag med Ulf Kristersson för att aktivt stå emot transfobin och jobba för transpersoners rättigheter. Och det andra är att partierna som ni någonstans vet står vid er sida visar det och uttrycker det i valrörelsen.
Ja.
Ja, det låter helt rimligt faktiskt. Helt rimligt. Jag tycker det, ni skulle kunna ha ännu högre krav. Men det är bra att ha det formulerat. En sista fråga till dig, och jag tänker att vi vill ju liksom uppmana till handling i den här podden, att jämställdhet är en bred fråga, jämställdhet inkluderar väldigt mycket olika saker, men vi måste också ha konkreta, praktiska tips. Vad kan man göra? Vad kan man göra i sitt eget liv? Vad kan man göra i ett närsamhälle? Vad skulle du vilja skicka med om du har några, utifrån ditt perspektiv, några tips?
Som enskild person, bli medlem eller givare i Transammans eller din lokala kvinno- och transjour. Lyft, titta på vilka politiska förslag och krav som jämställdhetsorganisationer och som HBTQ-organisationer har. Och bara dela det. Gör någonting. Och engagera dig om du känner att du har utrymme för det i ditt liv. Och som och för partier, ja, men, titta på samma politiska förslag som jämställdhetsorganisationer och HBTQ-organisationer har och genomföra dem. Liksom. Mm.
Ja, men jättefint. Och jag tänker bara ett tillägg, om jag får lägga till då, just kopplat till transpersoner. Jag tror att det också handlar väldigt mycket om att inte vara en del av att sprida rädsla och att inte vara del av att sprida liksom, vi och dem. Och att aktivt inkludera, finns det transpersoner i ditt liv, visa ditt stöd, ditt support. Och om du hör någon prata på något sätt om transpersoner eller just kanske det här med fängelser eller omklädningsrum. Uh-huh. Att faktiskt använda de här argumenten, att inte gå med på det man hör, de här sanningarna, utan också kanske ifrågasätta. Verkligen.
Det förekommer så himla mycket felaktigheter och missförstånd. Alla HBTQ-organisationer har gått ut med material för att rätta det här. Kolla upp det. Länka till det. Men också som du säger, om du har en transperson i ditt liv som kanske vän eller bekant, bara checka in med den. Säg att, hej, jag ser debatten just nu, den är fucked up.
Precis.
Bara det gör någonting.
Ja, så himla bra. Tack så jättemycket Signe Krantz för att du varit med i det här avsnittet.
Tack själv.
Och tack till alla er som har lyssnat. Och fortsätt följa oss. Nya avsnitt kommer varannan vecka. Ha det gott. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.